Barn älskar kycklingnuggets. Men när och varför uppfanns de? Samt paniken om radioadaptionen av Världarnas krig 1938. Och moralpaniken kring radion. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är i värld Niklas Lindenman från Skövde City som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 211, inspelat den 30 november i mörkrets år 2024, dagen innan första advent. Vilket alltså betyder att Thanksgiving är över här. Thanksgiving är ju årets största, överlägset största resehelg i Amerika. Och det har redan blivit iskallt uppe i norr. Frusna temperaturer för över 100 miljoner amerikaner just nu. Och i och med att det är lördagen efter Thanksgiving så är det ju dagen efter Black Friday. Vilket jag måste säga, det har ju, Black Friday har aldrig varit min grej, kan man lugnt säga. Men det börjar rent generellt börja kännas ganska överspelat rent kulturellt nu. Det är mycket mindre så kallade doorbusters, så det finns mindre och mindre anledning att börja köa klockan 3 på natten för att vara först in och få den billiga tvn. Och så hela internet har ju självklart reor hela veckan. Och jag såg på svenska media att man tydligen vill börja kalla det för Black Week. Da-da-da-da. Vilket otroligt tröttsamt. Men jag menar, försäljarna vill sälja. Det är ju deras jobb. Men Black Week, och det stör mig också. Black Week, inte en svensk konstruktion. Inte svarta veckan. Black Week. Mycket, mycket ballare. Men som sagt, det börjar kännas lite mera som att numera så är det bara reor. Eller ja, reor gör citattecken med fingrarna i luften här. Reor i över en vecka innan och efter. Men i bättre nyheter så har jag släppt det första avsnittet av Amerikapodden After Dark. Som alltså är för de av er som är med på Patreon. Och är med saker jag har velat göra. Jag har pratat om detta länge. För mycket prat, för lite verkstad. Men alltså pratat om det här med att ha lite extra för de av er. För ni är otroligt, ni på Patreon är otroligt uppskattade. Och jag vill inte bara ta pengar för ingenting, utan jag vill ge någonting för det. Även om det inte är mycket pengar, 20 kronor i månaden som billigast. Du kan lägga mer än du vill, men du måste inte. Och du måste ingenting. Du måste ingenting. Men alltså, för de av er som är med på Patreon, med saker som inte passar in här riktigt. Och du kan antingen lyssna på Patreon. Om du är med så får du en e-post. Eller också, och det finns också ett custom feed som du kan lägga in i vilken poddspelare som helst. Eller om du vill så finns det integration med Spotify. Så att det ska vara så lätt som möjligt. Och detta är alltså min första betalvägg. Och jag försöker, alltså idén är att släppa små grejer på udda veckorna när jag inte släpper en Amerikapodd. Med saker som inte riktigt passar in, bara saker jag har gått och tänkt på. Det första avsnittet handlar om filmerna om Roadhouse som jag förvånansvärt har tankar om. Och i andra nyheter, jag ska flyga till Sverige i veckan nu på onsdag kväll min tid och sen vara där till slutet på januari tänkte jag. Vilket är den första svenska julen jag har firat på över 20 år. Ryktena säger att det är kallt och mörkt och blåsigt. Det vet jag inte om det verkligen kan vara sant. Men snart får jag veta. Och det känns väldigt skönt just för att det har varit svårt med julmaten de senaste åren. Det brukade vara, vi brukade vara så bortskämda. Det finns ju en IKEA här i stan som är 10 minuter från huset i bil. Och de brukade sälja julskinka och prinskorv och sill och allt vad man behövde. Men det är slut på det. De började dra ner på det i åren innan pandemin. Och sen pandemin knäckte detta fullständigt. Så jag antar att någon mellanchef med ett spreadsheet fick löneförhöjning för att han sparade, jag vet inte hur mycket pengar, för att vi inte ska få köpa julskinka och prinskorv. Slut på det, slut på det. Så jag ser väldigt mycket fram emot svensk julmat, paradischoklad, marsipangris och vörtbröd. Jag saknar vörtbröd förvånansvärt mycket. Sen finns det säkert saker som jag saknar som jag inte kommer ihåg att jag saknar, som jag får uppleva när jag är där. Se fram emot det. Och min sluga plan här var ju att i och med att jag kommer att vara ledig i några veckor och sen så kommer jag att jobba några veckor från Södra Ryd. Men mitt koncept var ju att det blir mycket billigare biljetter om man inte åker precis runt jul. Och det hade jag helt, det var helt korrekt med det. Om du ska ut och flyga så kan jag varmt rekommendera, åtminstone nu, man vet ju aldrig vad de kommer hitta på i framtiden, men flight.google.com har väldigt bra översikt. Du kan berätta för den precis vilken sorts flight du vill ha, hur många stopp och allt sådant. Och den talar om precis alla priserna. Fantastiskt. Fantastiskt bra verktyg. Så den här biljetten, den var dyr självklart. Men nästan halva priset mot närmare jul, vilket ju är fantastiskt. Kommer att flyga genom Heathrow. Hoppas att det går bra. Men alltså, som avslut på valet så har det nu framkommit, det tar ju tag att räkna alla rösterna och så, att av ungefär 153 miljoner röster som lades i detta val så avgjordes presidentposten med 230 000 röster i tre delstater. Wisconsin, 30 000 röster vann han med. Michigan, 80 000 vann han med. Och Pennsylvania vann han med 120 000 röster. Vilket alltså är 0,15% av rösterna. Viktigt att ha i baktanken när han pratar om mandatet han har fått, vilket han inte har. Men vann valet. Och sen jag har i min process för podden så har jag under veckorna så antecknar jag saker som jag har sett som jag vill prata om. Eller idéer hela tiden. Och jag hade ett entry som bara sa "That fucker Gads". Han blev alltså nominerad. Första nomineringen till sitt kabinett som Trump la var alltså Matt Gaetz, sexpest från Florida. Nominerad till justitieminister, alltså en av de tyngsta posterna som finns. För att Gaetz, trots alla skandaler och alla som inte tycker om honom, så lyckades han självklart bli omvald. Men han såg upp sig. Varför då? Jo, därför att en etikkommitté hade jobbat på en rapport som skulle släppas för ett par veckor sedan. Och så han såg upp sig så att den inte skulle släppas. Därför att den här kommittén kan ju bara släppa rapporter om, eller tillverka rapporter om sittande kongressledamöter. Så han såg upp sig. Den här rapporten, vad vi har hört om den och vad vi har vetat mer eller mindre i flera år, anklagelserna är att han har betalat minderåriga kvinnor för sex och sen tagit dem över statsgränser. Detta är den juridiska definitionen av sex trafficking. Så han, avgick. Och Florida måste nu utse någon ny representant för hans distrikt. Jag vet inte exakt hur det kommer att fungera. Men alltså, Trump, för att Gaetz har varit enormt lojal, hållit linjen hela tiden. Men detta var en bro för mycket. Och vi vet inte självklart vad som hände i privata diskussioner. För att det är ju senaten som när en president nominerar en kandidat till något, vad det nu kan vara, så måste den här godkännas av senaten. Och det var en bro för mycket, verkar det som. Så han är nu helt ute, vad vi vet. Och han kommer förhoppningsvis försvinna från våra nationella medier. Men var inte orolig för Matt Gaetz. Wingnut Welfare kommer att ta bra hand om honom. Han kommer att få något påhittat jobb på någon tankesmedja eller någonstans som kommer att vara väldigt välbetalt. Men innan det här kommer igång på riktigt, så vad gör han? Vad gör han? Han säljer videor på sajten Cameo. Cameo är alltså en sajt där du, om du är någon form av berömd person, kan lägga ut hur mycket du vill ha i betalt. Och sen så säger folk vad de vill att du ska säga, och så fungerar det. Så tydligen, om du har 5000 kronor som bränner ett hål i fickan på dig, så kan du få ett personligt meddelande från Matt Gaetz. Skammen är död. Fullständigt död, död, död. Men nog om nyheter. Vi pratar lite grann om radio. War of the Worlds. Det är H.G. Wells roman om när människor, eller saker, ting från Mars invaderar världen. Mycket svårt, mycket jobbigt. Spoiler, de dör av våra bakterier. Haha. 1938 så beslutade sig Orson Welles, den otroligt berömde regissören, för att släppa en radioadaption. Och detta var alltså, jag kommer ihåg det här så starkt, för att detta var en av sakerna som jag lärde mig i en grundkurs på universitetet om media. Därför att det här orsakade panik. Folk lyssnade, det här radiodramat, det var ju gjort då så att det skulle låta som att här kommer nyhetsrapporter från New Jersey och allting brinner, och här kommer nyhetsrapporter från London, oj oj oj, allt sådant. Visade sig att det inte hände. Åtminstone så hände det inte till den nivån som det har undervisats, som har varit kutym nu i en massa år. Paniken var mycket mindre än vad man trodde. Och detta är baserat delvis då på att den här showen hade väldigt låga lyssnarsiffror. Sen så var den också, jag menar, vi har ju lärt oss, speciellt sen covid, hur fenomenalt dumma människor kan vara. Men i den här showen så bröt de in med jämna mellanrum och sa att detta är ett radiodrama. Flippa inte ur, det är bara ett radiodrama. Ha det så bra, köp någonting. Men mycket av den här idén med den här enorma paniken över radion kom från tidningar. Tidningar på den här tiden, därför att radion var ju den nya teknologin. Så att de var oroliga att radion skulle ta deras plats. Och självklart, om du jobbade på en tidning på den tiden, så ansåg du att radion inte kunde bemedla information på det sätt som tidningarna kunde. Och till en viss del så hade de ju rätt. Det är som Marshall McLuhan sa, just vissa medier är kalla och vissa är varma. Radio är mycket varmare än tidningarna är. Därför att i en tidning så kan du bara läsa, i radion kan du höra människors röster, du kan höra vad som händer. Och radion till att börja med, när det var det nya mediet, användes ju självklart till propaganda av de som inte kunde göra sin propaganda på genom tidningarna. Så det var mycket mer eller mindre sådär konstiga predikare och mycket vitmaktmänniskor och predikare som predikade vitmakt, självklart. Och det är därifrån vi har det här med att, för att radiostationer i Mexiko, de börjar alltid med X. Amerikanska radiostationer börjar alltid med W eller K, beroende på vilken sidan av Mississippi de är. Men Mexiko hade ju självklart mycket lösare lagar om hur starka sändare du får ha och sånt. Och så gick ju alltid att muta någon så att du kunde göra vad du ville. Så att en del av de här radiostationerna från Mexiko, X-stationerna, hade alltså nog med watt. De hade så starka sändare att de tände bilars lampor. Du kunde höra de här stationerna i sängfjädrarna. Och det här är ju som, om du vet, om du har lyssnat på ZZ Top, en av deras stora tidiga låtar, Heard It on the X, handlar om precis detta, mexikanska eller amerikanska radiostationer som var baserade i Mexiko, ska man väl säga att de var, som spelade den unga, vilda generationens musik. Radio var vilda västern på den tiden. Och jag tycker det här är relevant just på grund av den här moralpaniken vi har just nu om sociala medier. För att så fort det kommer ett nytt media så kommer det att bli en moralpanik. Det bara är hur vi människor fungerar. Och radion anklagades då för alla de vanliga moralpaniksakerna. Och jag har länk i avsnittsinformationen, som alltså är amerikapodden.com/avsnitt-211. En lista på Blue Sky, det nya nätverket som har börjat komma loss nu när folk flyr från före detta Twitter. En lista i varje fall av en man vid namn Paul Ferry. Och olika saker som radion anklagades för att orsaka. Och det här är alltid, du kan antagligen gissa många av de här, ledde till lathet. För att helt plötsligt så måste du inte lära dig att spela själv. Och du måste ju inte gå till någon konserthall för att höra musik. Du kan bara sitta hemma och lyssna på musik. Lat. Och sen ledde det också, anklagades för att det ledde till att människor pratade för högt. De var ju vana vid att lyssna på sin radio. Och kom ihåg hur en radio såg ut på den här tiden, på innan andra världskriget. De var inte så högljudda egentligen. Men orsakades också för torka och översvämning och akne. För att det är ju radiovågor. Det är strålning. Och det här är från The El Paso Herald, 15 september 1925. En artikel om en kvinna som har en teori om varför radion gör kvinnor mer maskulina och män mer feminina. Lite citat här från den här artikeln. Trådlösa vågor gör män mer feminina och kvinnor mer maskulina, enligt fröken Mary Strachan, en ansedd psykolog som anser att trådlöst inducerade eteriska störningar är ansvarig för vissa av modern ungdoms nycker. Och jag önskar att jag hade någon sorts musiktalang, därför att mitt nästa bandnamn hade varit Eteriska störningar. I alla fall, citat. Biologi och psykologi lär att den mänskliga kroppen är dual, bestående av hälften man och hälften kvinna. Orsaken till metamorfosen hos moderna unga män och kvinnor är eterisk störning, orsakad av de ständigt stärkande trådlösa strömmarna. Genom att påverka de elektriska krafterna i den mänskliga kroppen drar detta upp de undermedvetna egenskaperna. Hos kvinnor är dessa manliga. Därför klipper kvinnor sitt hår, röker, bär låga klackar, går med stora steg, tjänar sitt bröd som en självklarhet, ägnar sig åt idrott och svär. Hur påverkar den männen då? Jo, män tar till Oxford-byxor och lockar sitt hår. Låt de som ständigt är i kontakt med trådlöst notera effekten på sig själva. Och jag var tvungen att slå upp här vad Oxford-byxor är. Och ingenting som jag hade hört. Jag är inte den mest fashionabla i hela världen. Men det är alltså byxor som är lite lösare än vad som var vanligt innan unga studenter på Oxford uppfann den här sortens byxa. Oxford i England alltså. Och de lockar sitt hår. Men det fantastiska här, förutom att jag tycker att det är viktigt, inte för att bara hacka på den här sortens galenskaper är ju hur mycket av samma saker som händer nu. Och kom ihåg, vi har fortfarande människor som fick utflipp över 5G. 5G. Kommer du ihåg alla vaccingalningarna? Att covid-vaccinet skulle aktivera 5G i din kropp och bla 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 bla. Sen, visst är det fantastiskt? Att så vitt jag vet så har vi ingen överdödlighet bland människor som fick covid-vaccinet. Jag fick med en ny spruta nu. Jag tar dem, får dem när de kommer ut. Varför inte? Så vad är detta? Jag tror det är min sjätte eller sjunde. Eller någonting sånt. Och jag är inte magnetisk alls. Om du har barn så vet du ju att barn älskar nuggets. Kyckling nuggets går alltid hem. Och vart kom de ifrån? Men det fanns inga kyckling nuggets när jag växte upp i förhistorien. Och jag hittade en väldigt bra förklaring på Reddit. En subreddit som heter Ask Historians, som ibland har väldigt bra information. En användare vid namn Gerard Menfin, vad det nu betyder. Men chicken nuggets, varför finns de? Svaret är ekonomi och kemi. Brukade vara att kyckling var finmat. Det var någonting som du åt på en lite finare middag, så kan det vara kyckling. Men absolut ingenting som du bara ät hela tiden. Men på 1950-talet i Amerika så blev kycklingproduktionen mycket effektiv. Landet födde upp och slaktade 1 miljard fåglar per år. Och vad händer när du har en ny, mycket effektiv produktion? Jo, självklart, priserna föll. Så istället för finmat så blev kyckling billig skräpmat. Och det fanns också en överproduktion av ägg. Robert C. Baker var forskare på Cornell University. Han och hans team hade ett uppdrag: hitta nya kyckling- och äggprodukter så att marknaden kunde utvidgas. Helst något lättlagat. Därför att precis för den här tiden så var det också fler och fler kvinnor som började arbeta utanför hemmet. Alltså hade inte tid att laga middag från scratch hela tiden. Och det är ju som en sak som jag önskar att vi förbereder nästa generation för, är ju ångesten av det är tisdag kväll, vad ska vi äta? Och när du har funderat ut det, onsdag då? Torsdag då? Fredag och lördag kanske vill ha något lite roligare. Vad ska du äta på veckan, trött efter jobbet? Men det var ingen som sa till mig att det här var någonting som jag hade att se fram emot i mitt liv. Men i alla fall, inte tid att laga middag från scratch. Och på Cornell University så uppfann då Baker och hans lag chicken sticks. Detta är malt kycklingkött som rekonstruerats. Och den här produkten kunde frysas. Väldigt, väldigt viktigt. Du kan köpa den och lägga den i frysen tills du är redo. Och sen kan den tinas och hettas upp. Och i länken till den här Reddit-tråden så har de hela receptet till originalversionen av nuggets, eller sticks som de hette då. Så hela receptet finns om du vill göra det hemma i originalversion och vara en riktig nuggets-hipster. Men i stort sett så innehöll det här receptet då mald kyckling, mjöl, ägg, cornflakes och lite annat. Cornflakes för krispighet och ägg för att hålla ihop blandningen. Och proceduren är som följer: mal delvis tinad rå benfri kyckling genom en halv tum och sedan en åttondels tum platta. Blanda de torra ingredienserna tillsammans, lägg alla ingredienser i mixen och blanda tills de är väl blandade. Kör genom formningsmaskinen och frys sen helt. Doppa i smet, sen i brödsmulor. Jag tror de menar cornflakesmulor här. Förpacka och återvänd till frysen för förvaring. Men försäljningen gick trögt. Sen är det också rent ekonomiskt här en stor fördel för producenterna av rekonstruerat kött är att du kan använda sämre råvara, så att du kan använda de kycklingarna som kanske har lite sämre färg, lite värre ut, lite större, lite mindre, vad det nu ska vara. Det ska bara malas ner ändå, så det spelar ingen roll. Men det var svårt att få människor att börja köpa och äta det här. Så National Broiler Council, vilket är en sak som finns, lanserade en massiv mediekampanj. De ville få ut ordet om den här nya upphetsande och framförallt lättlagade maten. Och i den här processen så döptes det om från chicken sticks till chicken nuggets. Men det gick fortfarande trögt. Sen kom McDonald's in i bilden. På sena 70-talet så hade McDonald's problem på grund av att bilden av att rött kött ledde till hjärtsjukdom började nå folkmedvetandet. Så att folk började äta mindre rött kött. Så McDonald's ville lägga till kyckling till menyn. Och 1979 så bad ledningen företagets exekutive kock René Arren att hitta på ett sätt att servera nuggets. René Arren är invandrare från Luxemburg. Men denne hittade också på ett sätt att laga och servera nuggets. För att problemet du har när du opererar på McDonald's otroliga skala är att få upp logistiken och teknikerna så att du kan servera dem i de här sanslösa mängderna globalt. Och 1980 så kom McNuggets först till McDonald's. Det var en av deras restauranger i Knoxville, Tennessee. Och det blev omedelbar succé. Men apropå omstrukturerat kött så har McNuggets en bror, McRib. Och McRib kommer och går från menyn. Så ibland så har de McRib, ibland, oftast, har de det inte. Och det här med omstrukturerat kött, hela idén överhuvudtaget, kommer från forskning från amerikanska armén. Därför att amerikanska väpnade styrkorna är överlägset världens största logistikorganisation. Finns ingen organisation nu eller någonsin i historien som kan leverera lika mycket saker till olika platser på den farten som amerikanska väpnade styrkorna. Och det allra viktigaste för en armé är ju att en armé marscherar på sin mage, som vi alla lärde oss när vi läste Asterix som unga. Asterix i fält. Väldigt, väldigt viktigt. Den här processen av omkonstruerat kött förfinades av en köttforskare vid Natick Army Labs vid namn Dr. Roger Mandigo, vilket ledde till McRib. Och McRib består främst av mald fläskbog. Rent tekniskt så kan du ju använda vad som helst. Men det är som korv ungefär. Du kan använda vad som helst. Så länge du kan mala ner det så är det bara att köra. Men främst då mald fläskbog. Och McRib gjorde sin debut i USA 1981 som en tidsbegränsad artikel. Så varför blev McDonald's intresserade av fläskbog? Den lades först till på menyer runt Kansas City. Våra snabbmatskedjor gillar ofta, eller brukade åtminstone, jag vet inte hur läget är i nuläget, de brukade gilla att ha sina testmarknader i Mellanvästern, riktiga Amerika. Men den utvecklades av René Arran igen, vår hjälte från Luxemburg som uppfann Chicken McNuggets 1979. För att vad som hände var att McNuggets mottog så väl att varje franchise ville ha dem, sa Arran i en intervju 2009. Men det fanns inget system för att leverera tillräckligt med kyckling. Så vi var tvungna att komma på något annat att ge de andra franchiserna som en ny produkt. Så McRib kom alltså till på grund av bristen på McNuggets. Det var Arans inspiration att forma McRib-biffen som en bit revben. Trots att en rund biff skulle ha varit både billigare att tillverka och att servera på standard hamburgerbröd. Genislag. Sen efter flera år så återvände McRib för en kampanj. Och tydligen enligt Wikipedia så är McRib väldigt populär i Tyskland och Luxemburg just. Där den är en permanent artikel på menyn. Om du är i Tyskland eller Luxemburg så kan du bara drälla in på en McDonald's och beställa en McRib precis när som helst. Men McDonald's har ju som kärnkompetens att de är väldigt, väldigt bra på marknadsföring. Så de gör alltid en enormt stor grej av när McRibs återvänder till menyn. Och ett stort avsked när den utgår. Kallar det för en farewell tour och sådana saker. Och det är ju för att begränsad tillgänglighet har ju ett fantastiskt sätt att få folks uppmärksamhet och få folk att köpa. Men ekonomer har, eller ekonomiskt intresserade personer i varje fall, har noterat att McRib, dess magiska återuppståndelse, alltid händer när fläskpriserna är som lägst. Så McRib är helt enkelt en form av arbitrage. För att i slutändan så handlar allt om pengar. Jag ska också säga att jag har aldrig ätit en McRib. Inte för att jag är så moraliskt ren. Jag äter på McDonald's ibland. Men jag tycker den ser så vidrig ut. Den kanske är jättegod. Jag vet inte. Men jag klarar inte den här purpurfärgade. Men det är bara min grej. Det är bara min grej. Vi får se. Om jag åker till Tyskland någon gång så borde jag väl köpa en McRib. Men jag vill avsluta med Chuck Woolery. Chuck Woolery gick ur tiden den 23 november i år. Och han var född 1941. En gigant i amerikansk tv. Han hade en lång varierad karriär, Chuck Woolery. Han var musiker och radiovärd. Och sen värd för ikoniska Love Connection. Som gick från 1983 till 1994. De spelade in över 2000 avsnitt. Och Love Connection var en sån här, en dating show som titeln antyder. Och var tidig förnedrings-tv. Därför att konceptet är alltså att två människor ska gå på en dejt. Och sen så ska de prata om hur dejten gick. Och om båda ansåg att dejten gick bra så betalar showen för en andra dejt som de kan gå på. Men du ska alltså sitta där på tv och få höra någon människa uttala sig om vilken sorts luffare du är och varför de absolut aldrig någonsin vill träffa dig igen. Men det här var den tidiga eran, så det var ganska campy kan man lugnt säga. Men Chuck Woolery var en väldigt stilig kar. Och han hade en sån här signaturlinje som jag kommer ihåg att jag noterade när jag först kom till Amerika och började titta på amerikansk tv. Han sa alltid back in two and two. Och flyttade på handen, höll upp handen med två fingrar uppe och sen vände på handen two and two. Därför att reklamavbrotten var 2 minuter och 2 sekunder och väldigt tajt. Och om du är i min ålder och älskar Beastie Boys så kommer du ihåg hans namn från deras låt Hey Ladies. Date women on TV with the help of Chuck Woolery. Boom, boom, boom. Älskar Beastie Boys, Vila i frid, MCA. Okej, tack för att du lyssnar. Och tack då, som vanligt, speciellt till de av er på Patreon. Patreon.com/Amerikapodden. Hoppas ni gillar Amerikapodden After Dark. Låt mig väldigt gärna veta. Vi får se vad det blir av det. Som sagt, mer avslappnat. Saker som inte passar här. Podden finns också på Facebook. Där jag försöker att spela in en liten video för varje nytt avsnitt som introducerar avsnittet. Och jag har faktiskt precis spelat in videon för det här avsnittet som jag ska lägga ut imorgon. Och jag misstänker att det blir det sista, den sista videon som jag spelar in i solsken på ett tag. Om det inte händer något väldigt fantastiskt med vädret. Och älskar att höra från lyssnare. Låt mig väldigt gärna veta vad du tycker och tänker. Och framförallt korrigeringar. Om jag råkat säga något som är fel vill jag väldigt gärna få veta det. Hej@amerikapodden.com. Kram av varandra i trafiken. Namaste!